Kapitel 9. Att leva för sin nästa. Det var söndag och Sture hade följt Kallviks uppmaning att gå och lyssna på kvällspredikan i kyrkan. Efter en något förenklad liturgi var det dags för kaplan Zetterbo att entra predikstolen. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi ska idag stanna inför episteltexten för denna söndag. Den finns upptecknad i första Korintierbrevets 10:e kapitel. Vi står upp och lyssnar till de heliga orden i Jesu namn. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan den andres. Ät allt som säljs på torget, utan att ställa frågor för samvetets skull. För jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Om någon av dem som inte tror bjuder er hem och ni vill gå, ät då allt som sätts fram mot er utan att ställa frågor för samvetets skull. Men om någon skulle säga till er, det här är offerkött, avstå då från att äta av hänsyn till den som sa det och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete, utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annans samvete? Om jag äter med tacksamhet, varför blir jag då kritiserad för något som jag tackar Gud för? Alltså, om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör alltid Guds ära. Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas för att de ska bli frälsta. Herre, inskriv dessa ord på våra hjärtan. Amen. Denna söndag har vi, som vi redan hörde i morse i högmässan, temat En kristen människas frihet. Jag tänkte att vi idag skulle stanna inför två grundläggande principer när det gäller denna frihet. Den första principen hittar vi i vers 24. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan den andres. Den andra principen vi ska stanna inför finns i vers 31. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Innan vi behandlar dessa två viktiga principer ska vi emellertid säga något om det andliga klimat som omgav församlingen i Korint. Korint var vid denna tid en mycket stor stad, ja en av de största i Romarriket, och hade omkring 200 000 invånare. Där fanns flera avgudatempel. Afroditetemplet var det som mest förknippades med staden Korint. I afroditekulten var tempelprostitution ett centralt fenomen och det lär ha funnits omkring 1000 prästinnor som samtidigt tjänstgjorde i denna kult. Livet kring den påverkade hela kulturen i Korint och staden blev snart ökänd för ett liv i lyx, nöjen och utsvävningar. Man helgade stora mängder kött till avgudakulten. Men köttet hade också en andrahandsmarknad på torget eller i affärer i anslutning till templet. Offerkött såldes alltså som människoföda. De kristna i Korint hade uppenbarligen vissa svårigheter att veta hur de skulle förhålla sig till detta. En del av dem, i första hand de som hade hedniskt påbrå, hade svårt att bortse från att köttet verkligen hade använts i offerkulten. Och de fick samvetsbetänkligheter av att äta det. Andra, sådana som likt Paulus hade växt upp i den fariseiska traditionen, hade inga större bekymmer med detta eftersom de visste att det inte finns någon avgud i världen, som Paulus uttrycker det i 8:e kapitlet. Att köttet kom från avgudaoffer betydde ingenting för dessa. Avgudarna som dyrkades i de hedniska templen var alltid genom sten eller trä och inga riktiga gudar, utan endast intigheter. Så resonerade fariseerna i församlingen. Som vi kan förstå av texterna var det inte helt oproblematiskt att man i församlingen i Korint hade så olika syn på detta med kött från avgudaoffer. De som hade känsligt samvete kunde säga till den medbroder som stod i begrepp att hugga in på det läckra köttet: det här är offerkött. Underförstått, det är synd att äta av det. Varför ska min frihet dömas av en annans samvete, kunde den andra tänka. Sköt dig själv och strunta i mina förehavanden. Jag är en fri kristen och tar någon anstöt av det jag gör, så är det hans eller hennes problem. Nej, inte så, säger Paulus. Och då kommer vi till vår första princip. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan den andres. Kristen frihet handlar inte om att förverkliga sig själv. Kristen frihet är inte egen nytta. Kristen frihet sker med medmänniskans bästa för ögonen. Den bygger upp de medkristna. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan den andres. Paulus har samma budskap till församlingen i Rom. Vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade ju inte sig själv, utan som det står skrivet: dina smedares smedelser föll över mig. Till Galaterna skriver han på motsvarande sätt: ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Paulus vill visa på den rätta kristna attityden. Att vara en stark kristen medför ingen rätt att se ner på de svaga. En stark ska inte förakta den som ännu inte har förstått alla saker i den kristna tron. Att vara kristen handlar inte om att ta ut så mycket som möjligt av livets goda. Paulus hänvisade romarna till Jesu exempel. Inför den sista måltiden tvättade Jesus lärjungarnas fötter. Mästaren blev tjänare. Efteråt sa han till dem: om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort för er. I Kristi rike råder inte samma tänkesätt som i världen utanför. I världen distanserar sig de rika och visa från de fattiga och enkla. En aktad människa kanske inte ens bemödar sig om att hälsa på eller säga något vänligt ord till en av lägre samhällsklass. Men hur annorlunda är det inte i Kristi rike? Där ska inte den som har stor insikt i läran förakta den som inte har förstått så mycket. Där ska inte den som har fattat friheten i Kristus se ner på den som fortfarande har sina betänkligheter angående det ena och det andra. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren, säger Jesus. Det finns naturligtvis flera aspekter på detta med att tjäna. Men om vi ser på det utifrån dagens tema, en kristen människas frihet, så handlar det om att söka inte sitt eget bästa, utan den andres. Att offra medbröder och medsystrar på själviskhetens altare är inget kristet förfaringssätt. Hur kan vi göra det, kan vi fråga. Det kan ske genom att missbruka den kristna friheten. Att bruka den på ett sådant sätt att en medkristen tar anstöt. I Korint fick de starka kristna, de svaga, att äta av offerkött trots att dessa ansåg det vara fel. På detta sätt syndade de mot sina samveten. De svaga tog anstöt av de starkas utövande av sin kristliga frihet. I våra öron låter detta som ett mindre problem än det i själva verket är. Anstöt betyder väl att någon blir stött eller sårad av det vi gör eller säger. Ja visst, i vår tid. Men i biblisk språkbruk har det en mycket allvarligare innebörd. Där betyder det att någon snubblar så att han eller hon faller, i förlängningen från tron. Är det verkligen så allvarligt med hur vi utövar den kristna friheten, tänker vi kanske. Ja, för det är vad Paulus säger. Låt mig få citera ett stycke från 1 Korintierbrevet 8. Se till att den frihet ni fått inte blir till fall för de svaga. För om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudat tempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppmuntrad till att äta av köttet från avgudaoffren? Genom din kunskap går då den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. När ni på så sätt syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Att bryta mot sitt samvete är allvarligt. Det är synd och synden är alltid allvarlig. Om vi genom vårt utövande av vår kristna frihet får en medkristen att synda, har vi missbrukat vår frihet. Det är inte att tjäna varandra i kärlek, som vi läste i Galaterbrevet. Nej, det är att synda mot vår bror eller syster i tron. Korintierna höll gärna fram att allt är tillåtet. Ja, svarade Paulus, men allt bygger inte upp, varken nästan eller oss själva. Finns det risk att det istället förstör tron för våra medkristna, så ska vi avstå från att utöva vår kristna frihet. Paulus säger, alltså om maten blir till fall för min broder, tänker jag aldrig mer äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. Låt oss alla ta Paulus hjärtelag som modell och ta oss en funderare på hur vi, var och en, utövar vår kristna frihet. Hur tar den sig uttryck? Finns det risk att vi blir vår nästa till anstöt genom vårt bruk av den? Vid dessa ord fick Sture en känsla av skam. Han visste med sig att han hade låtit den gamla människan styra honom och fått honom att missbruka sin kristna frihet. Dels genom de synder han hade begått ute i stadens nattliv och dels genom att leda Klas in i själsfara. Klas var absolutist och hade flera gånger tagit upp Stures bruk av alkohol till diskussion och ställt sig frågande till om bruk av alkohol överhuvudtaget passar sig för en kristen. Och sedan var det ju det där med musikintresset också. Sture gillade musik och att sjunga med i någon riktigt rivig låt. Och inte var det precis Bach han lyssnade till heller. Klas för sin del tyckte inte att en kristen skulle lyssna på populär musik och ännu mindre sjunga och leva med i musiken. Världens musik för världens barn och andlig musik för de kristna. Så skulle det vara. Men hur kändes Sture? Inte för att han lyssnat på Bryan Adams och The Boss, utan för att han ibland för att provocera sin granne hade vridit upp volymen. Och för att han en gång erbjöd öl åt Klas, trots att han kände till hans samvetsbetänkligheter. Han måste nog snarast be Klas om förlåtelse för sitt dåliga beteende. Men nu skulle han först lyssna klart på predikan. Vi kommer nu till vår andra princip, den som löd på följande sätt. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Vad ni än gör, säger Paulus, gör allt till Guds ära. Detta är den kristna frihetens kompass. Blir Gud ärad när jag praktiserar min kristna frihet? Blir Gud ärad om jag gör si eller så? Denna fråga är faktiskt ännu viktigare än frågan huruvida något sker till min nästas uppbyggelse. Guds ära kommer i första hand, vår nästa i andra hand och sist vi själva. Ibland kan det hända att vår nästa inte har någon uppbyggelse av hur vi utövar den kristna friheten. Vi kanske praktiserar den i vår ensamhet, men dock i den allsmäktige Gudens sällskap. Vi äter ett gott mål mat och tackar Gud för de utsökta gåvorna. Gud blir ärad i vårt hem och i vårt hjärta, men ingen medkristen blir direkt uppbyggd av måltiden. Gud kan alltså bli ärad utan att vår nästa blir uppbyggd, men jag tror inte vi kan säga att vår nästa kan bli rätt uppbyggd utan att Gud blir ärad. Låt mig förklara. Paulus skriver till Kolosserna. Allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Om vi brukar vår kristna frihet i Jesu namn och prisar Gud för att vi har möjlighet att göra det, så blir också vår nästa tro uppbyggd. De första kristnas agape-måltider är ett utmärkt exempel på detta. De samlades, tackade Gud för maten och åtnjöt måltiden tillsammans i broderlig gemenskap. Den av er som har gjort detsamma vet vad jag talar om. Att på detta sätt få samlas med kristna vänner är mycket uppbyggligt för tron. Man får tillsammans tacka för maten och samtala om det som man har gemensamt, tron på Kristus. Det är inte nödvändigtvis så mycket annat man har gemensamt än detta, och därför kretsar samtalet ofta kring detta med den gemensamma tron. Vi blir alla uppbyggda av vår gemenskap, och Gud blir ärad, eftersom det är han som har fört oss samman, och det är om honom och hans ord vi talar. Vi lämnar nu den kristna gemenskapen och tänker oss en måltid där också icke-troende finns med. Där kan det ofta vara svårt att knäppa händerna och be sin bordsbön i sällskap med icke-troende. Men det är inte desto mindre vad Paulus förväntar sig av kristna. Det är ju ingen väsentlig skillnad mellan den mat som äts i det kristna hemmet, där bordsbönen får anses självklar, och den som äts till exempel på en restaurang. Jorden är Herrens och allt vad därpå är. Mat och dryck ska tas emot som gåvor ur Guds hand, och det är han som ska ära för dem. Dessutom behöver vi som kristna tänka på Jesu löfte om att han ska vara med oss alla dagar in till tidens ände. Han, Fadern och den helige Ande har tagit sin boning i oss. Om Jesus på ett synligt sätt satt med vid vår måltid, hur skulle vi reagera då? Skulle vi inte högt och ljudligt uttala tacksägelsen över maten, precis som Jesus gjorde när han vandrade på jorden? Alla, till och med ateisten, skulle ha förståelse för vår religiositet om de såg världshistoriens mest omtalade och omskrivna person sitta i vårt sällskap. Men Jesus av Nazaret skulle väl inte vara hos oss i någon högre grad om han var det på ett synligt sätt. Han har lovat att vara med i sina, och vi behöver inte någon icke-troendes vittnesbörd om vad som passar sig här i världen. En kristen vet att Jesus är närvarande vid varje måltid och i varje annan händelse i hans liv och bör bete sig därefter. Paulus skriver, alltså om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Hur ska vi förstå det? Kan allt vi gör här i livet leda till att Gud blir ärad? Kan vi ära Gud också genom att synda? Paulus skriver, du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att bryta mot lagen. Det står ju skrivet, för er skull hånas Guds namn bland hedningarna. Gud kan aldrig bli ärad genom vår synd. Han blir istället vanärad genom den. Synd är per definition brott mot lagen. En kristen kan inte medvetet bryta mot morallagen och sedan till sitt försvar hänvisa till kristen frihet. I 1 Korintierbrevet 6 visar Paulus på skillnaden mellan adiafora och omoral. När det gäller bruk av mat och dryck är det något vi behöver och ska bruka efter vårt omdöme. Det gör varken till eller från i andligt hänseende. Men när det gäller otukt, som Paulus tar som exempel här, är det inte likgiltigt hur vi gör. Kroppen är inte till för omoral utan för Herren, och Herren för kroppen. Paulus säger vidare att våra kroppar är en del av Kristi kropp, alltså den kristna församlingen. Här kommer den höga kristna synen på kroppsligheten fram. Kroppen är i sig inget ont och skamligt, utan både vår kropp och vår ande är lemmar i Kristi kropp och förenade med honom. Men en sund inställning till det kroppsliga innebär inte att varje impuls som uppstiger i kroppen ska bejakas. Synden bor i våra lemmar. Vår gamla människa frestar oss till synd. Den oanvända människan tänker, man är väl herre i sitt eget hus. Jag är väl en fri man. Jag gör som jag vill. Vill jag ligga med den här kvinnan så ska jag väl göra det så länge vi båda är med på det. Vi är vuxna och kan ta ansvar för våra handlingar. En kristen kan aldrig säga så enligt Paulus. En kristen är ingen fri man utan en slav. Guds slav. Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp, säger Paulus. Bilden är hämtad från slavhandeln. Gud har på slavmarknaden köpt oss åt sig genom Jesu blod. Som slavar är det inte upp till oss vad vi företar oss, utan vi är kallade att tjäna Gud helhjärtat, så att Gud blir ärad genom det vi gör. Fly otukten, säger Paulus. Att en slav är lat och inte vill göra sin herres vilja, det är en sak för sig. Vi har våra sämre dagar, dagar då vi inte orkar tjäna Gud och vår nästa så helhjärtat som vi borde. Och detta på grund av synden som bor i oss och gör oss tröga. Men det är en helt annan sak att som slav medvetet arbeta för att fördärva sin herres egendom. Sådant skulle under antiken ha slutat med att slaven miste livet utan förskoning. Nu är vår kropp vår herres egendom. Om vi genom ett liv i synd fördärvar den så hotar Gud att fördärva oss, precis som han gjorde med det av Israels barn som knorrade mot Gud i öknen. I 1 Korintierbrevet 10 varnar Paulus korintierna för synden under hänvisning till de synder som Israels barn gjorde sig skyldiga till under ökenvandringen. Folket straffades hårt för sitt uppror mot Gud och de föll i öknen. Där varnas för avgudadyrkan, sexuella synder och knorrande mot Gud när han prövar oss. Gud har makt att fördärva både vår kropp och vår själ i Gehenna. Sexuell omoral och all annan synd är djävulens medel att försöka förstöra Guds tempel. Som kristna är vi inte längre djävulens slavar, så som de icke-troende förvisso är, vare sig de vet om det eller inte, utan vi har blivit Guds slavar. Som Guds slavar är vi kallade att göra sådant som ärar Gud, inte av tvång, utan som ett tackoffer för den förlåtelse han har gett oss. Hur kan det ske i praktiken? Ja, naturligtvis kan vi med vår röst lovprisa eller lovsjunga vår Gud. Våra stämband används i Guds tjänst. En predikant använder sin hjärna för att förbereda predikan. Men det vi gör i Guds tjänst behöver inte vara direkt kopplat till det sakrala. Det om något är ju en upptäckt som reformatorn Luther gjorde. Någon kan klyva ved åt sin gamla eller sjuka granne som tack för att Gud har gett honom eller henne starka och friska lemmar som klarar av ett sådant arbete. En annan kan hjälpa till med barnpassning i en familj med fler barn än man för tillfället kanske klarar av. Ja, det finns otaliga exempel på vad vi kan göra med vår kropp, där Guds namn blir ärat. Låt mig till slut citera några verser från en sång av Lina Sandell Berg. Jag är ej mer min egen, jag hör min Jesus till. Han har mig köpt med blodet, och hans jag vara vill. Han gått för mig i döden och lagt min synd på sig. O, skulle jag ej älska den så har älskat mig. Men lär mig själv, o Jesu, att detta barnsligt tro, och ge mitt arma hjärta därav en salig ro, att jag ej endast skådar med sorgsen blick på mig, men frälst och glad och tröstad, och ser mig täck i dig. Låt mig ej heller leva mig själv blott till behag. Nej, leva till din ära och tjäna dig var dag. Och fast du ej behöver en ringa tjänst av mig, giv mig den nåden, Herre, att dock få tjäna dig. Kaplanen avslutade sin predika med några allvarliga uppmaningar att inte söka den egna nyttan, utan andras. Efter en för kvällen något förkortad kyrkobön, benedikamus och slutsalm avlägsnade sig de församlade från kyrkan.